Radioplay.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Gustav Norén om varför han lämnar rockstjärnelivet.
De såg ut som lika mycket som rockstjärna som min fyraåring ser ut som en pirat.
Messiah tittar på guldtuben.
Liksom du börjar med att bara visa punanin för typ hela internet. Hur har resan varit?
Och uppföljaren till succéfilmen 34 år senare.
Och mamma började helt galen, så fick inte jag se den filmen efter det.
Hon trodde att du hade blivit så här,
liksom, videovåldsskadad.
Ja, men där hade hon ju en ganska bra case faktiskt.
Det är ännu en fredag. Jag heter Messiah Hallberg och lyssnar på Freak Show. En rektaltarmometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jakob Ökvist, hej.
Hej, jag sitter här och imponeras av din glittriga tiger-t-shirt.
Tack, jag försökte klä mig lite rock'n'roll idag för att vi har en gäst som...
Andas rock'n'roll.
Ja, men det tycker jag.
Ja, det tycker
jag. Sveriges kanske enda rockstjärna. Välkommen hit, Gustav Norén.
Ja, tack. Jag är ju absolut inte rockstjärna.
Förstör inte det här nu. Förstör inte det här nu.
Jag är ju en jättesnäll fembarns pappa som gärna vill bli lärare.
Jag förstår. Fast så kunde jag inte klä mig.
Nej. Det är svårare att hitta den stilen.
Sådana stora glasögon och...
Men på riktigt fem barn alltså.
Ja.
Nu blir jag väldigt imponerad.
Ja, eller hur? Ja.
Men kan vi börja... Jättekul att du är här, Gustav. Vi känner ju inte varandra, men däremot så kramades vi nu när vi sågs. För att jag har ju lyssnat på dig och din musik i många år. Och du har ju lyssnat på lite podcast och sånt där som jag har gjort. Så att det var ju lite mysigt ändå att ses. Det känns som att vi kände varandra lite grann.
Ja, jag tycker att vi känner varandra på ett sätt. Jag har lyssnat på Geniförklarat och tyckte väldigt mycket om det. Och jag vet att du har lyssnat på Mando. Så, så att känna varandra sådär fysiskt, det har vi inte gjort förrän idag.
Men, ja, det var mysigt. Ja,
det kommer vi inte göra i framtiden ändå. Då kommer vi alla sitta med VR-glasögon och känna varandra online.
Ja, vad skönt.
Ja, vad mysigt vi kommer få det.
Vet du vad, jag satt och läste senaste numret av tidningen Café, deras VM-special här. Och i slutet...
Du läser tidningar alltså?
Ja, visst.
Okay.
Fysiska tidningar.
Ja, ja, visst.
Ja, jag är lite old school. Och då mot slutet här så har de något som heter Ur arkivet. Och det är från Café för 5 år sedan. Och titta vilka som vi hittar här.
Men vad fina.
Ja.
Gud. Vad har du där?
2013.
Oj, oj, oj. Mando Diao.
Det är ju du Gustav och Björn, Mando Diao och juli 2013. Vad händer här? Mando gör du inte längre, liksom är du, men du gör musik och sådär, men vad är statusen för Gustav Norén 2018, 5 år senare?
Nej, men jag kommer inte faktiskt ihåg hur många år jag inte har spelat i Mando, men jag tror att jag slutade först i Mando mentalt. Liksom. Ah. Alltså, så oftast när man ska göra någonting, så är det oftast med skilsmässor och vad heter det, om man ska flytta från en stad till exempel, om man ska flytta hem till Borlänge som jag ska göra nu också, flyttar man först mentalt i huvudet, så de sista 2 åren så går man omkring och bara nästan som på att man är semester.
Jag har redan
staden.
Flyttat, ja, fast man inte har gjort det rent fysiskt.
Så liksom det själva, jag vet inte hur, det känns superlänge sedan jag spelade i Mando, på riktigt spelade i Mando, alltså, för jag tänkte det där var liksom någon form av bild av musik som fanns nästan innan datorerna, så där, innan man kommunicerade via internet musikaliskt, då var man liksom, bodde man på samma gata och spelade med varandra i band och sådär, och då, så det var ett sätt att spela musikaliskt liksom. Men det var också för att jag läste tidningar också som jag betedde mig på det sättet. När jag slutade läsa tidningar så ändrade jag hela mitt sätt att vara.
Men menar du att du fick en bild av hur man skulle bete sig när man spelade ett band?
Från det där är inte en svensk kultur, det är en engelsk kultur.
Ja,
en amerikansk kultur. Alltså först var vi ju superinfluerade av England och sen var vi superinfluerade, nu är vi superinfluerade av USA. Och den informationen får vi från den där tidningen du höll i nyss. Liksom. och jag posar ju på ett sätt som de vill att jag ska posa, och jag tar ju bilden av en fotograf som de vill ska fota, och jag har ju kläder som de vill att jag ska ha på mig, och jag säger ju det de vill att jag ska säga. Så att jag är ju bara, spelar ju deras spel. Jag är med i deras spel och spelar deras. Och jag tyckte det var fine. Jag tyckte det var en rolig sport, eller man ska säga. Mm. Men sen efter ett tag så började jag känna att nej, vänta, jag är ju musiker. Jag gillar ju att spela musik. Jag gillar inte att hålla på med den här.
Men det är så, för att det där är ju fascinerande, för mig Mitt första, eller min dröm när jag var tonåring, det var att göra det ni gjorde i Mando, alltså vara rockstjärnor.
Ja, precis.
Alltså stå på scen inför skrikande.
Men det gör du ju också.
Jo, jag vet, fast jag har aldrig någon riktig musik som backar upp mig.
Det är en annan publik också på Norra Brunn.
Ja, det är det. Ja. Och det är inte lika mycket groupies och så vidare, tänker jag. Ingen aning. Eller så är det det, vad vet jag.
Ja, nej, det är inga groupies. Alltså, det är också bara, det är liksom också, ordet groupies har du inte fått från någon annanstans än från film och tv också.
Nej, jag läste det i den här tidningen.
Exakt. Alltså allting du säger, alla ord du säger, allting, vi är så påverkbara idag. Så att liksom, vi, ja, är det verkligen vi som pratar
det? Nej, jag vet inte, jag säger bara att det var fantasi. Och då är det fascinerande för mig när du sen klev ner från det. För Mando kändes som ett av de få riktiga, då baserat på den här bilden som du nämner, rockbanden i Sverige. Du stod längst fram, Björn och du, skitsnygga killar som stod och gjorde jättebra musik. Och sen då så kliver du ner från det, och det som jag antar är fascinerande för mig då är att man har den där ideala fantasibilden och sen tar man ett steg tillbaka och säger nej, det där var inget för mig, eller vad
alltså, är du med mig? Ja, verkligen, och det är bara en illusion som du måste liksom bli nykter först så här, för att fatta liksom. Så när du är nykter, då ser du också alla andra människor som är fulla också. Så att man efter ett tag så man, alltså, det är ju en illusion att det är coolt. Det är ju inte coolt. När jag stod och kollade på de här du vet ju, vi gick ju bara med inom citationstecken rockstjärnor liksom. Och se liksom, för de läser ju tidningar och vill ju bli som idoler liksom, och så typ leker de en lek och så klär de ut. Ja, men du, alla rockstjärnor som jag såg runt omkring mig, de såg ut som lika mycket som rockstjärna som min 4-åring ser ut som en pirat. När han sätter på sig ett öga och kommer och skrämmer mig så här. Och då när han kommer in i rummet sådär och låtsas vara pirat, då blir jag så här: åh, hjälp! En pirat kommer! Åh! Springer och låtsas liksom. Mm. Och det är den leken som vi gör nu med liksom stjärnor. Mm. Alltså, när de kommer in i rummet, då bara wow! En rockstjärna! Och en pirat! Sådär. Mm. Wow.
Det blir så oerhört ooriginellt om man liksom bara ska liksom köpa en stil som man tror sig är. Ja, men jag är nog indie rockare. Ja, men då ska jag ha den här svarta skinnjackan. Jag ska ha de här stuprörsjeansen. Jag ska ha den här. Och så blir det så här, men det är piraten. Det är 4-åringen som klär ut sig.
Och sen ser man så här,
det är Halloween.
Ja, så, exakt. Och så ser man så här, raggarna i Dalarna, så här, de har samma stil som de hade på 50-talet. Ja. Så här, och så ser man mina kompisar från Dalarna, de är skatare fortfarande. Alltså de är också raggare. Ja, och sen
stora shorts.
Ja, och så kollar man så här coola killarna på Söder så här, som så här, de är hiphoppare, vissa av dem. Mm. De har stora kläder och stora, de är hiphop. Alltså det är verkligen, är det som Sagan om ringen live liksom. Jag är Orch, okej.
Okay. Vi går runt och live.
Ja, för du är inte hiphop. Hey yo man, started off from the L. Hey chill nigga, then I come from the Söder. Nej, du är från Ulfs.
Du får Märsta.
Ja, verkligen.
Vad händer?
Det där låter irriterande på föräldrar.
Vänta. Ja, verkligen. Ja. Och så här. I'm gonna roll in the morning and I'll see what I'm light all night.
Du umgås med mycket folk som har gått in snabbt i karaktär.
Nej, men alltså, det är så här det är.
Poppersraggare.
Ja, skämtar du så här? Ja, jag kommer. Nej,
men det är samma med kostymgubbarna på liksom Stureplan. Alltså, man köper sig en bild av vad man tror är. Det här är min lycka. Det här är mitt väg att gå.
Och jag säger bara, du hade aldrig gjort det om du inte hade läst tidningar och kollat på tv. Det finns inte en
jävla tidningen, kafés med.
Ja, men lägg ner den där, verkligen.
Men när du säger att du har lagt ner tidningar som kafé, men har du lagt ner alla former av tidningar? Allt nyhetsintag? Eller,
ja,
hur,
allt.
Hur avfjärmar det du från?
Nej, men inte allt. Alltid, det är roligt att se, men alltså man kan konsumera det på olika sätt. Mm. Man kan titta på det som, vad är det här för rolig konstig plastblomma eller någonting. Så här. Men att gå fram till plastblomman och lukta på den. Åh, älskar våren. Alltså då är man ju lite sinnessjuk.
Ja,
alltså det är bara det som är skillnaden då från förr i tiden när jag slog upp DN och tänkte, nu ska vi se vad som händer i världen.
Vänta. Det kan man väl göra ändå.
Vänta, okej. Då är bara min fråga så här. Ja. Vad händer i världen just nu, Misa?
Ja, jag
ganska mycket, va?
Ja, ganska mycket.
Ja. Just nu alltså. Ja. Exakt,
säkert
just
jättemycket.
Nu. Säkert jättemycket.
Vi vet inte, vi sitter ju i en poddstudio.
Jag skulle gissa på miljarder grejer.
Oh, jösses,
eller nästan triljarder grejer händer i världen just nu.
Tar du med universum eller
men
bara
vad ska vi ha med då i den här lilla tidningen liksom så här? Vad ska vi ha med av allting
det
som
säljer?
Exakt. Ja. Exakt. Ja. Så om du läser DN och tänker att det är det här som händer i världen, då luktar du på en plastblomma och säger, jag älskar våren.
Messiah.
Jag hade tänkt på det. Okej då, om jag återgår, det är en intressant teori. Om jag återgår till mannen snabbt då. Menar du att, utan att peka några fingrar, var de andra kvar i den piratlucken längre än vad du var? Stod du bredvid ett gäng pirater?
Nej, jag var ju chefpiraten.
Du hade till och med papegoja på axeln.
Ja, verkligen.
Men jag menar, piratbandet finns ju då kvar. Utan chefpiraten.
Nej, men alltså,
skeppet gick ju vidare.
Ja, men alltså, alltså illusionen i populärkultur sitter inte i banden, utan egentligen i publiken liksom. Mm. Så att vi, alltså, och jag tycker det, alltså jag köper ju lek, jag älskar ju lek, jag älskar att leka pirat, jag leker pirat hela tiden och sådär. Men jag älskar också att spela musik, så när det blir så här, nej, du får inte spela musik för du ska leka pirat nu, så då blev det lite så här, men är jag en, liksom en piratillusionist eller är jag en musiker?
Mm. Och då, men kan inte äktheten vara i mötet, alltså när man möter en publik, det måste ju finnas någonting äkta i det mötet, för jag tänker stand-up är också så här, ja, en märklig sak, det sitter 200 pers på några, ja, stolar och tittar på en scen, ja, det går upp en person, tar en mic, ja, och så ska den personen stå och vara rolig inför de här människorna den aldrig har träffat. Men när skrattet väl börjar, då är det någonstans, det är ju äkta.
Ja, precis. Men ni är ju roliga, alltså, ja, ni är ju på, roliga på en nivå så att ni inte kan inte vara roliga. Så tycker jag det är med er. Alltså, det är inte så att ni sätter på era rolighet och stänger av era rolighet. För så märker jag oftast när jag möter människor att de är liksom roliga lite hela tiden.
Jag förstår.
Och så funkar musik också. Det handlar inte om att jag spelar, det handlar om att jag liksom nästan tvärtom, nu spelar jag inte, alltså det naturliga tillståndet är att spela, det är det jag tycker är, det jag upptäckte kan man säga var egentligen folkkultur liksom. Och folkkultur, hur man ju spelar musik, folkmusik liksom, då tar man fiolen under armen, så går man över till grannen och så sitter man och lirar med dem så här. Man kan säga att mitt så här, musicerande eller har gått ifrån begär till behov, kan man säga.
Att nu är det ett behov av att spela tillsammans.
Alltså, ja, precis. Alltså, nu spelar jag för att det behövs.
Just det.
Förut så spelade jag för att jag ville skapa begär så att ni vill ha mig. Liksom, ja, så här. Ja. Men nu är det mer så här att jag spelar för att en unge måste sova. Och då sjunger man en vaggvisa så här, för att barnet måste sova. Liksom. Mm. Och ibland om det är dop eller födelsedagar eller så där, och då spelar man någon låt. Och jag träffade några killar från Brage som ville att jag skulle skriva en bra gevisa till dem. Mm. Och det är också lite så här, ja, men lite mer åt, alltså du vet, det blir lite mer, och är man, om man inte är signad och släpper skivor och sådär, då blir man lite mer behovsbaserad överlag liksom. Så det är superskönt. Mm. Man får mycket, men du blir mycket lugnare i skallen när man vet varför man sjunger hela tiden. Alltså det blir mycket mer abstrakt att stå på en scen och bara sjunga rätt ut, bara, det här är vår nya platta, det här är den nya låten. Och sen när man sjunger så här, sov du lilla vide, för 180:e gången liksom, ja, så här. Det blir, på något sätt så är det så att man frångår sig själv och så här, tänker på någon annan, och det är skönt att spela så.
Men tänker du någon gång, ja, men om du inte ska vara artist, eller du kommer alltid vara musiker, men om du inte ska i huvudsakligen ut och göra hela den kommersiella stora världen som du verkar vara lite trött på, har du tänkt liksom ta ett riktigt jobb?
Ja, men den kommersiella världen, det är bra, intressant att säga det, för man tänker alltid på den kommersiella världen som att liksom man ska ut och göra reklam och luras och sådär. Mm. Men så är det ju inte, alltså 99,99% kommersiella värld handlar ju om att skaffa ett jobb och jobba. Mm. Liksom. Och det är också mycket mer behovsbaserat, alltså en busschaufför behöver ju köra bussen för att det är behov. Och bussen måste ju liksom byggas av någon, och då är det någon som jobbar på en fabrik och bygger bussen. Och bussen ska åka på en väg, och då är det någon som lägger asfalten. Och asfalten måste liksom, det kan inte vara bilar som står parkerade där, utan då kommer trafikpoliser och säger till att här kan det inte vara och så vidare. Så att, alltså, det är väldigt få människor som håller på med det här att skapa,
ja, visst,
på det sättet som jag gjorde förut. Så att jag återgår bara till ett normalt sätt. Men jag ska ju bli lärare liksom, och jobba som lärare. Jag märker att det finns ett stort behov också av...
Men du har tänkt, är det här...
Ja, på riktigt.
Vilken typ av...
Ja, men det är väldigt många idag som vill bli musiker på ett sätt som... Också, men, nej, men jag menar på riktigt så här, som vill tjäna pengar på musik och ha det som yrke. Mm. Liksom. Och då kan man, antingen så kan man ju öva på sin fiol liksom 12 timmar om dagen i 10 år och få jobb på en så här, akademi, Malmö symfoniorkester liksom så där. Det är ju en ekonomi då som finns. Och så finns artisteri där man skriver låtar och producerar låtar och sådär. Och jag har ju många års erfarenhet av det liksom. Mm. Och jag förkastar inte den världen. Det är inte det, det är bara det att jag känner att jag behöver göra någonting för att liksom kunna spela igen med glädje. Mm, på det sättet det. Som du säger. Mm. Och då så tycker jag att det är rimligt. Nu är jag nästan som en skomakare, jobbar i 15 år. Och sen bara ta in en lärling. Liksom. Det är inte konstigt. Fortsätta att jobba som skomakare naturligtvis. Men samtidigt lära upp någon. Liksom. Så att lite mer så. 50% kommer jag skriva låtar och sjunga och spela och dansa och löjla mig. Och 50% kommer jag lära ut. Liksom. Och då vill jag också lära ut mycket så här, etik och hur man gör det på ett sunt sätt så att man inte bränner ut sig. För det är faktiskt ett av de faktiskt allvarligaste problemen musikbranschen har. Är att de beter sig jättedumt mot människor. Det har vi sett många fall av att människor mår väldigt dåligt inom musikbranschen. Så att man måste vara försiktig.
Men det tar man ju inte på allvar. Man skrattar ju bara åt alla som liksom kommer, slår upp, blir kända, slår igenom. Ja. Nu ligger liksom världen för dina fötter. Ja. Och så säger det bara krasch. Efter några år.
Alltså jag vet ju, jag tycker så mycket synd om de som är på topp inom musikbranschen. Mm. För jag vet att det är liksom, det är en färskvara. Och musikindustrin bygger på färskvaror. Liksom att, ju mer liksom slit och släng, desto lättare funkar liksom industrin då.
Så att, men jävligt jobbigt med alla de här människorna som tycker så mycket om en också när det går så fruktansvärt bra.
Och du är 21 och, år, ja, som blir 22.
Ryggdunkarna är enorma.
Sen blir 23, sen blir 24... 25, 26, 27. Ja, det är liksom det är inte roligt, det går snabbt också. Ja. Alltså mellan 22 och 26, det går snabbt.
Ja, det gör det.
Och om du har en hit och du har en det är inte, och vad gör du under den tiden och liksom, det är så lätt att bli, det går så snabbt och det är så lätt att bli lurad när det går som bäst också. Mm. Och det är det liksom också, det handlar väldigt mycket om att signa unga människor och få och låta att, och göra så här, att de ska brinna kort. Så här. Mm. Du kan inte lura gamla artister alls lika lätt. Det är jättesvårt att lura gamla artister. Vem har kommit på att liksom, musiker är någonting som man är när man är ung till exempel? Alltså varför, vem har kommit på tanken om att du blir sämre och sämre som musiker, det är inte sant. Det är en lögn.
Men det där brukar jag ofta prata om, för att det finns ju inom andra konstnärliga skrån som författare och även komiker, så brukar man ju säga att man blir som bäst efter, jag författare ännu senare, då är man nästan som bäst när man är 70.
Ja, när man är död.
Och komiker brukar vara bäst efter liksom 40 någonstans, för att man har livserfarenhet. Inom just, i alla fall inom rockstjärnor, då hör man ju ofta att man är som bäst när man är 20. Men är det inte att det finns en viss världsfråga, alltså till exempel det som ni
nej,
sa.
Men du är bäst för den där tidningen du höll upp. Ja, men du är inte bäst musiker. Du är inte bäst på att skriva låtar, du är inte bäst att sjunga. Alltså lyssna hur Leonard Cohen lät de sista andetagen, alltså det låter helt makalöst. Lyssna på hur gamla tanter och gamla gubbar sjunger. Jag har ju spelat på äldreboenden nu i ett halvår och sen får de hela tiden sjunga låtar. De har så känsla i rösten. Det är så, de har så vackra röster och många av dem har sjungit hela deras liv.
Just det.
De är superduktiga på att sjunga, för de kan sjunga, de har liksom hantverket verkligen. Tänk om du har täljt hela ditt liv, vad duktig du är på att tälja. Samma funkar med musik.
Men jag är ändå fascinerad av att du då verkar röra sig, vara så långt ifrån elitistiskt tänkande, för att en fara som man själv kan känna när det går bra, när man står på stora scener, när folk klappar ner i ryggen och så vidare, det är ju att man också fjärmar sig från vanligt folk. Alltså du verkar ju nästan ha närmat dig skomakaren och vilket är fascinerande för mig, för jag är inte helt säker på att jag hade jag varit lead singer i ett band när jag var 21 år och hyllat, så tror jag att jag hade varit odräglig idag.
Helt övertygad. Det låter otroligt, men det ska gå.
men du verkar ju då ha, och det är väl någon slags heder i det.
Ja, men alltså jag vet också, jag vet inte, det kan vara slumpen också, det kan vara massa olika detaljer att göra.
Ja, jag förstår, men fanns det inte också stunder när du gick helt upp i det? Alltså det måste ju funnits stunder när du stod på de här stora gigen och tänkte, fuck, jag är hemma, jag är framme.
Men jag liknar det alltid med liksom en knarkare eller en alkoholist liksom, i sin fylla. Liksom. Att det är klart att man är lycklig i sin fylla, men samtidigt fattar man att det här är liksom artificiell lycka, det här är inte bra. Liksom. Och det som jag hela tiden märkte också, det var hur nervös jag var innan och hur konstigt jag mådde efter. Alltså de där känslorna innan var så här, ska man må så här illa liksom när man gör någonting? Ska man ha sån här ångest? Varför mår jag dåligt? Är det inte någon kraft i mig som på riktigt varnar mig just nu? Jag tror att nervositet är liksom ett, nej men vänta nu. nu tar du lite väl mycket utrymme i samhället liksom. Och din kropp vet om det och varnar dig för att liksom kliva upp på piedestal, för att det är inte bra liksom, för samhället. Alltså det som händer på en festival, det är inte bra liksom. Jag ser det som ett farligt. Nej, ja, det kan vara det.
Eller
det kan
vara publiken, man står där och tänker, jag har hittat en gud. Inte det bra?
Inte nödvändigtvis. För mig bara så här, för det första, bort med scenerna. Ja. Liksom, det finns ingen anledning för scenerna. Bort med scenerna, bort med vad heter det, staketen. Liksom.
Ja, absolut.
De bara skapar problem. Liksom. Bort med scenerna, bort med staketen, bort med backstageområdena och för fan, bort med artisterna.
Nu låter det väldigt lite som en festival. Det blir inget kvar om festivalen.
Nej, exakt. Nej,
du menar alltså, bort festivaler? Det
nej, men
alltså,
varför ska...
Nej, festivalerna ska vara kvar. De bara alltid det där. Bajamajerna får vara kvar också.
Men du kan ju ta festival där du tar bort scenerna, stängslet, publiken och artisterna.
Backstageområdet. Det där VIP-guld backstageområdet då, vill du ha kvar det? Just det där lilla liksom.
De där kabanorna på Summerburst. De kvar.
Ja, för de, den härskande kungaeliten. Ja.
Nej, men vad menar du då? Varför ska allt bort?
Jo, men bara för att alla... nej, men för att vi kan spela musik. Alla vi tre kan spela musik. Vi skulle kunna ha
nej,
fest.
Nej, det kan jag faktiskt inte.
Ja, men det är det jag... Du läser den tidningen.
Alltså, ja, står det i kaféet med så här är totalt omusikaliskt.
Ja, det står det.
Nej, det står... Det, alltså så här, det står att någon annan är musikalisk i den där tidningen. Ja. Det står inte att du är omusikalisk. Det står att någon annan är musikalisk. Ja. Och när jag säger... Alltså det är det som folk hela tiden missuppfattar. Men vi hyllar ju svensk musik. Vi hyllar ju YouTubers. Och så har vi en gala så här... Nej, ni hyllar. Alltså om jag går fram till ett gäng tjejer och så säger jag till en av dem så här: du är snyggast. Då hyllar inte jag kvinnlig skönhet.
Mm. Alltså om du väljer
jag, tror,
ut en.
Jag väljer ut en
person.
Tror du att jag gör någon bra känsla för det här tjejgänget? Om jag går fram till ett tjejgäng och säger du är snyggast.
Det är konstigt, du menar bara på en gata, du har aldrig sett de här människorna och du går fram och säger
exakt.
Du
ja. Och vem är fan snyggast. Är jag som går fram till dem och säger alltså, det är liksom ett beteende som borde liksom, jag tycker man borde få straff för det. Ja,
det känns som du borde ha en stor liksom idolkonceptet känns inte som något som du där så här, 40 000 ungdomar med en dröm ställer sig i kö för att bli bedömd av en jury.
Nej,
och sen ska en av dem vinna.
Nej,
precis,
men jag kom på det.
Nej, känns nej, men det är ändå jag tycker ändå det är mycket schysstare på något sätt, för det är liksom som en parodi på, alltså det är mer som en parodi på det västerländska samhället. Jag tycker det är mycket, mycket allvarligare med de här seriösa rockbanden som kommer in med sina PR-människor på Grammyskalan och sitter där och på riktigt liksom blir störda.
Tycker att de är
något. Ja, precis. Blir störda. Och
att det kommer en idol uppträde som var Johan här.
Ja,
vem har släpat in honom?
Ja, och du vet den där känslan, du vet när det kommer in någon sån här som alltså, inte riktigt är, ja, någon sån idol som har fått någon hit kanske och är med på liksom på nåder där på Grammyskalan och kanske fått någon utmärkelse via publikens pris eller något sånt där, och de är jätteglada för att vara här ikväll och det är jättekul och det är så häftigt att vara med de här, och så ser man de här coola killarna som bara
Vem har släppat dit Darin?
Ja, exakt. Och Darin är så tacksam för att vara där. Och så skit, och så ser man
ödmjuk.
Dem och du vet, jag bara jag pissar på dem, jag tycker de är så obehagliga. Och jag vet att de här stackars männen liksom är indiepopparna som sa Malin med hela hyllorna fyller med musik eller med priser som de har fått av olika exakt likadana gubbar liksom, som de själva, som har delat pris till sig själva, och de här liksom, de vet att de är bra, de går in som någon kunglighet, och det är liksom en sån obehaglig värld att vara i liksom. Och jag vet inte varför den illusion, alltså den slöjan, jag vet inte,
men
den första intervjun jag gjorde så framförde jag en sån här form av kritik, fast den var lite mer kamouflerad i en arg ung kille i och för sig.
Du, jag minns första gången jag såg dig gigga på kalasturnén 2002, då hade ni ju gått ut och sagt, var det Kent ni sa att det var ett trött dansband?
Ja, jag ber mycket om ursäkt, för att jag menade verkligen inte att snacka skit om dansband, verkligen.
Vi på Freakshow har ju varit sponsrad och samarbetat med Läkarmissionen nu i ganska många veckor. Hur tycker du att det känns, Jakob?
Jag tycker att det känns otroligt skönt att höra att det går bra, att folk tar till sig av budskapet och att det på så oerhört... Alltså det går nästan inte att göra det enklare än att någon skickar iväg en swish på 200 spänn och så hjälper det på riktigt en tjej i en annan del av världen som är utsatt för något så fruktansvärt som jag säger då, som könsstympning är.
Nej, precis. Det är ju det som just den här kampanjen går ut på. Vi har ju träffat folk från Läkarmissionen som berättat att era pengar har gjort påverkan. De är nästan framme vid sitt mål som de satte för den här kampanjen. Och det är ju fantastiskt. Läkarmissionens kampanj går ut på att flickor i de delar av världen där det begås könsstympning får komma till ett läger och därmed slippa att könsstympas och träffa förebilder som kan visa att man inte behöver genomgå det här. Och då kan ni hjälpa till att stoppa könsstympningen. Swisha 200 kronor eller valfri summa till 90 00 217, och märk den swishen. Hashtag varje flicka. För 200 kronor ger du en flicka plats på Läkarmissionens läger. Vi är ju också sponsrade av Biltema. Och Biltema är ju ett ställe, jag har sagt det många gånger nu, men där kan man hitta i stort sett allt.
Ja, och jag har upptäckt att jag står på olika delar av världen eller i samhället. Och så tänker jag varje gång jag står någonstans så tänker jag, varför står jag här? Varför står jag inte just nu på Biltema? Där det finns så oerhört mycket mer saker att välja på.
Ah, okej, okay, så du är ute någonstans, du kanske står på en middag eller...
Står med barnen i skogen, vi ska bada.
Så tänker du att nu skulle jag gärna vara på Biltema?
Jag skulle byta direkt. Jag var på ett bröllop förra helgen. Jag satt där och paret gick in genom altargången och jag såg på min fru, hon hade en liten tår i ögat. Då tänkte jag, nu vill hon också vara på Biltema.
Åh, vad fint att ni kunde mötas i det.
Ja, det är kärlek.
Ja, det är det verkligen. Biltema har ju just nu på sommarsäsongen allting som du behöver för utelek och fotbollsmål, fotbollar, grillar, gungor, allt sånt där som man vill göra på sommar. Så titta in på Biltema ni också, och vi tackar dem för att de sponsrar oss här i Freak Show och gör det möjligt att göra den här podden. Tack! Nej, men det är intressant då, för jag tänkte prata lite om guldtuben. Jag går ju i anger management, sån ilska terapi. Ja. Och då var jag där förra veckan och då sa min terapeut att inom KBT så är det bra att närma sig det som gör en vansinnig.
Ja.
Har du någonting som kommer dyka upp den här närmaste veckan som du tänker undvika, som kan göra dig förbannad? Så det finns den här galan som de delar ut till olika sådana YouTubers.
Som du har pissat på i flera år nu faktiskt.
Ja, det kan ha hänt. Men så den vill jag absolut inte vara en del av. Så den ska du gå, den ska du titta på. Ja. Så nu har jag tittat igenom hela galan.
Ja. Och, men var du där?
Nej, jag
eller
var
du
inte där.
Satt ändå och tittade i hela galan?
Först skulle jag dela ut pris, men jag var ju inte med då för att de la den kategorin på förgalan. Dina barn, tittar de på YouTube och så vidare? Eller YouTube. Det är inte själva plattformen, det är mer att vissa människor som...
Fenomenet med YouTubers.
Ja, alla gillar YouTube och lägger upp videos själva på YouTube och redigerar filmer på YouTube. Och YouTube är folkkultur som bara den.
Alltså. Ja, verkligen.
Ja, det är ju det.
Ja, men, och där är jag ju superelitist. Alltså. Jag tycker ju inte att de mest klickade videorna därmed borde vara bra. Alltså, det är ju klickkulturen. Att man säger så här, om folket vill ha det så måste det därmed vara bra.
Ja, verkligen, men vem tror du har kommit på att du ska räkna klick då? Alltså det är inte PewDiePie som har bestämt att det är en mätare där som ska stå hur många tummar upp och hur många tummar ner. Det är ju det är så ointressant information hur många människor har tittat på. Om jag träffar dig på stan och så har du ett nummer i pannan där det står så här många människor har sett mig. Man bara, vad fan är det för... ja, okej.
Okay. Du är jättesedd.
Jag har pratat med så här många människor, whatever. Alltså det finns ju det är en ond kraft som sätter dit den där siffran. Och den där siffran, de vet att du inte kan låta bli att titta på den där siffran.
Mm.
Varken du eller någon annan kan låta bli. Alltså man blir ju helt... Ja,
min 10-årig son är ju sån, om jag säger det här är inget bra, Douglas, det du sitter och kollar på just. Och vet du hur många prenumeranter de har?
Exakt.
Då är det siffran han går på.
Exakt. Och de har beefs. Det är så jävla roligt med YouTube. Har ni hört de här?
De bråkar med varandra om vem som är störst.
Gör så här disslåtar, hiphoplåtar.
Ja, visst.
You only got 15 subscribers and I got 20.
Det är en ny värld.
Generellt sett kan man väl säga att YouTube har ju en ganska opolerad... yta, alltså det som produceras är lite mer ruffigt sådär generellt sett.
Mm. Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja.
Och det kunde man även höra i tacktalen att det fanns en viss, vi kan lyssna på några tacktal. Det här är Bianca Ingrosso och Margot Ditz som har vunnit lite priser.
Vad kul.
Mm. Jag blir väldigt nervös nu. Årets stjärnskott är lite, vad heter det? Nu tappar jag ordet igen som jag alltid gör. När man sätter press på sig själv. Åh, jäklar! Gud, det är så mycket mer folk. Är den här på? Är den på? Är den på? Är den på? Hör ni mig?
Ja.
Oj, oj. Och jag var, gud, man blir så nervös. Och så håller jag på att tappa klänningen också.
Det är den här, det här är genomgående då, att alla tacktal är så här lite
det låter lite så.
Ja, det låter lite så. Och jag tänker att det här är då bra för den här publiken. Alltså att det ska vara så här, ska det vara genomgående även när de tar emot priser. Alltså att det finns en ruffighet även i deras i allt de gör. De
vill korrelerar med det som finns.
Ja, alltså de är så pass ovana att leverera en helt polerad, putsad produkt. Så att till och med deras tacktal har den här typen av lite kantighet kring sig. Mm.
Det är som att man ska tvätta bort all YouTube-råhet i dem, och så ska de liksom släppa en skiva, och sen ska de släppa en bok, och sen ska de liksom bli, ja, men de ska bli liksom ett etablerat, vanligt, tråkigt rockband. Och, liksom som har,
och det gillar inte du?
Nej, för jag tycker ju liksom, om vi går tillbaka till, jag är inte intresserad av ytan liksom. Whatever de säger, whatever, hur det de ser ut, så, vad är det de gör, hur gör de det de gör? Så här, men jag använder en mikrofon och jag filmar mig själv liksom. Mm. Då tycker jag det är mycket bättre än att liksom hyra in sig i världens dyraste studio som Jimi Hendrix använde och åka till New York med ett fett crew, spela in hela deras magiska liksom geniplatta och liksom slita på jordens resurser och människors hälsa på riktigt liksom, medan PewDiePie bara sätter upp en
webbkamera.
Ja. Och han säger själv alltså, han tjänar mer pengar än hela Hollywood, han har mer views än allihop, hans budget är på riktigt hans dator. Mm. Han sitter och redigerar samtidigt som han filmar. Han sitter med mjukvara uppe liksom. Han sitter med Photoshop och det liksom, och sitter och använder det och redigerar och zoomar in och håller på. Så det är en väldigt så här, pysslig knep och knåp kultur liksom. Och det tycker jag man ska premiera. Och sen när man ska få den att bli någon form av cool rockstjärn-grej liksom, då tycker jag bara att men det är liksom, på något sätt är det nästan som en whitewashing. Att man vill att alla ska vara på ett visst sätt. Liksom.
Ja, men då delar du ju Jockeboys åsikter lite grann.
Alltså, ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Att, men han har väl också varit tvungen, han ska också skriva en bok. Liksom,
så
ja,
absolut.
Ja, exakt. Ja. Men varför ska han skriva en bok?
Alltså, Sveriges bäst säljande författare förra året.
Ja, mest förbokade boken i någonsin.
Någonsin ja, till och med.
Ja. Ja. Sen en annan spaning är att folk nu som är lite äldre, det är ju en väldigt mix där i publiken. Alltså det här var ju en SVT-gala där de försökte vara liksom lite SVT-aktiga. Det skulle se ut lite som Guldbaggen. Men de som sitter i publiken är ju en jävla mix. Alltså det sitter barn, för att vissa av dem är ju då själva stora på YouTube. Just alltså det. Riktiga barn, alltså som alltså mina barn. Alltså typ sitter en sexåring i publiken. Bredvid sitter Kalle Schulman. Sen sitter Bosse Bildoktorn. Sen sitter ett barn till. Sen sitter någon Instagram-komiker med en klätt ut sig till en tjej med sån blond peruk.
Det blir en väldig bredd.
Ja, det är, sen Isabella Adrian. Ja. Nämligen Bosse Bildoktorn.
Ja, jag tror du sa han. Ja, var han där på riktigt?
Alltså. Ja, han var där. Det var en sån jävla märklig
mix. Det var helt underbart. Jag är bara van vid så här sura indiepoppar i skinnjackor som sitter och hatar varandra.
Ja, du hade ju verkligen njutit där.
Ja, jag hör att Gustav
delar inte Bosse Bildoktorn. Och jag märker ju också, på riktigt jag börjar känna sig, varför gör ni inte musik? Jag hade älskat att ha haft en Bosse Bildoktorn och en sexåring på riktigt som hade musicerat och sjungit och dansat också. Liksom.
Ja, jag hör att du behöver inte anger management som
inte för de frågorna.
Nej, bra. Och det som då är intressant är att när det kommer in en äldre människa, alltså någon som är över 7 år, att de framstår som såna enorma fossiler. Ja. Alltså såna, Alexander Karim var där, en skådespelare. Han ska vara med i Stjärnorna på slottet i år. Han är 42 år. Han kommer in och måste... Vi kan väl lyssna hur det lät när han kommer in.
Hej! När jag tittar ut ur det här rummet så ser jag väldigt många stjärnor.
Han känner inte igen en människa där inne, men han måste säga det här. Han har inte en aning om vilka de här barnen är.
Nej.
Alltså, det är någonting så här, det här måste man närma sig för att det inte framstår som en gubbtjuv som jag framstår nu. Alltså man måste säga så här, det här är en rum fyllt av stjärnor. Nej, det är det inte. Det är rum fyllt av icke-talanger.
Men då förstår inte du hur många prenumeranter de har.
Nej, jag vet. Nej. Vi kan bara lyssna på hur Alexander Kamerin försöker närma sig kidsen igen. Det är roligt när han kommer in.
Yo,
och så
yo!
Nej, men han bara...
Tja.
Tja.
Men alltså jag lider ju med dem, alltså med dem som går upp där på scenen också. Och jag vet ju också liksom att det sitter den där jobbiga känslan som de har i sig ändå, liksom den där obehagliga känslan, den sitter ju inte i dem, den sitter ju i kamerorna och i spotlighten och i liksom skriptan och i själva idén bakom det där också. Så att jag vill försöka liksom att verkligen och liksom på riktigt dra ner brallorna på dem som styr det eventet, för det är de som sätter de här människorna i situationer som, alltså det går inte att vara ball i den där situationen. Alltså det går inte att behålla någon heder eller något sånt där. Och det är det som är poängen också. Vår kultur idag går ju ut på att skratta åt. Liksom. Så att det blir ju en ekonomi i sig. Och så hatar man på de här liksom, kändisbarnen då. Liksom, så här, som är så jävla töntiga och inte kan någonting. Och så här, och sån här meningslösa
arbete. Varför tittar folk på det här?
Ja, söndertatuerade arbetarklassungar så här, som kommer ut nyss, liksom, har slutat tag i tjack och försöker liksom, få bättring på tillvaron. Och, så här, och som naturligtvis gör bort sig hela tiden och säger töntiga grejer och är töntiga och så ska försöka skriva någon bok. Ja, det ska väl gå bra.
Nu låter det exakt som jag. Ja.
Nej, men alltså man får vara försiktig man får vara försiktig när man inte förstår att det här är kontrollerat för att skapa de här kaoserna också. Så att när vi skrattar åt dem så blir vi med i den här ekonomin av att hypa allt det här hela tiden.
Jag förstår.
Så haters och lovers liksom, för alla de här feta Instagram-kontorna som finns idag som har liksom 25 miljoner views eller followers, hälften av dem är hatare. Och det är så ond värld. Ja, att det lever på att du tjänar pengar för att du får så här feta reklamdealar med så här Swedbank och feta för att du får dickpics skickade till dig. Alltså ditt jobb är liksom att liksom bli pissad på liksom, och du bara, fan kan man skicka sina pics med det? Och så bara får du kommer det någon reklaminslag där du liksom så här, alla barn är viktiga barn i Afrika,
UNICEF,
ja, och sen så liksom bara får du bara, din jävla äckliga hora, bla 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 bla. Uh-huh. Och det är liksom ekonomin i det här. Det är så jävla vidrigt.
Och du behöver vara där för att bli intressant.
Ja, det är vidrigt. Och det finns så här anorexia-konton. Och det finns så här självmordskonton. Och det finns och så här folk som är överviktiga. Och så det liksom går ut på att man ska liksom säga, åh, du är så fin, du är så fin, du är så fin. Åh, du är så ful, du är så ful, du är så ful. Åh, du är så fin, du är så fin, du är fin, du är så ful, du är så ful, du är så ful.
Ja, det är schizofrent.
Ja, det är obehagligt. Ja. Det är så jävla obehagligt.
Då fortsätter vi genomgången av galan här.
Då kommer facit.
Vinnaren i årets profil 2018 är Margot Dietz! Men Margot, alltså du, liksom, du börjar med att bara visa punanin, fast blurrat, för typ hela internet.
Ja.
Och så nu är du den första vinnaren i årets profil.
Ja, men det är så coolt verkligen.
Hur har resan varit?
Men resan har varit helt otrolig och det har gått så fort allting. Och jag är så här, överväldigad över hur många som tycker om det man gör.
Och här var jag tvungen att klippa, för då klippte de till Daniel Paris i publiken som tittade på Margot som mamma han bevittnade Oprah Winfreys tal på Golden Globe. Alltså det var en
han
sån
satt och grät.
Ja, det var men så det är stort. Och absolut, Gustav, man ska inte håna folk, absolut inte. Men det är, man kan ju ibland se på sånt här och tänka, folk måste liksom ta det här på sånt jävla stort allvar, allting som händer i den här YouTube-världen nu, för att, ja, men just för att inte framstå som någon slags mossiga fossiler.
Det finns en rädsla att framstå som en dinosaurie. Ja.
Exakt så som jag gärna framstår.
Ja. Och drar en lans för.
Ja, jag är någon slags triceratops här i medielandskapet. Och det här bara förstärks då. Dagen efter Guldtuben får jag Dagens Nyheter i brevlådan som jag kör ändå, old school på papper. Och då slås jag här av att det är en liten artikel. Vi kan bara vad de går ut med hårt här, DN på söndagen den 27 maj. Jag kan läsa någon ingress här. Ja. När Marian var liten brände hennes föräldrar henne med hett vatten för att påminna henne om helvetets eviga kval. Nu är hon 19 år och övertygad ateist i smyg. Straffet för att lämna islam är döden, säger hennes mamma. DNs Niklas Orenius har under våren intervjuat unga svenskar som är rädda för våld om de kommer ut som ex-muslimer. Det är ganska
tungt
tema.
Verkligen. Ja. Har det med Guldtuben?
Vi ska se. Sen har vi en annan artikel här som lite nästa ligger lite längre fram. Fredsprocessen i Colombia blev inte vad folket hoppats på. De har gett högen medvind inför söndagens presidentval. Med hjälp av en besviken arbetarklass och den kristna högen ser den 41-åriga nykomlingen Ivan Duque ut att vinna första valomgången. Också en ganska tung artikel, eller hur?
Ja, utrikespolitisk.
Mitt emellan de två tyngd. Har vi en annan under rubriken sociala medier. Margot Dietz korat till årets profil på Guldtuben. Nykomlingarna Margot Dietz och Bianca Ingrosso utsågs till årets profil respektive årets stjärnskott på Guldtuben och vann 3 priser var. Flest priser fick lite mer etablerade Therese Lindgren.
Ja, men det där är intressant.
Jag ligger på... alltså mitt emellan muslimer som ska dödas.
Dagens Nyheter, jag höll på att köra vägen.
Inte i nöjesbilagan.
När TT rundade med årets profil på Guldtubengalan blev Bianca Ingrosso.
Ja.
TT,
ja,
ja. Breaking news, det senaste som har hänt.
Men förstår du vad som händer här?
Det jag menar... De är bajsnödiga i gammal media.
Nej, men de är så rädda att tiden håller på att springa ifrån dem. Så att de tänker så här: har vi någon jävla nyhet som vi kan lägga mellan Colombias presidentval och det här månader av grävjobb med ex-muslimer? Absolut, Margot Dietz, kan vi få in henne däremellan så tycker vi det känns helt rimligt. Jag blir så...
Du är ensam kvar nu, Messiah. Ja, det är bara du kvar på andra sidan muren.
Ja, det kliar i mina horn, kan jag säga.
Jag förstår det.
Mina triceratops.
Ja.
Nej, men den sista människan som kommer klaga på en gala är ju den som får pris.
Ja.
Alltså, jag lovar dig, om du går fram till ett tjejgäng och säger så här: du är snyggast av alla. Den sista av de tjejerna, det är den du sa var snyggast.
Yeah.
Som kommer klaga på det systemet.
Yeah.
Så att de här människorna som de får pris, de kommer ju inte kunna klaga. Det är samma inom artistbranschen också.
Jag ska en gala där jag väljer ut de snyggaste tjejerna på gatan som jag träffar. Är ni intresserade av att komma på den galan?
Mm.
Hon kommer ju gärna dyka upp på den.
Självklart, så funkar ju mänsklig psykologi. Och det är det här handlar om. Alltså egentligen hela PR-tanken handlar ju om att lära sig hur mänsklig psykologi funkar. Det är ju psykologer som har utvecklat PR. Det är en PR i en konst. Det är så här Sigmund Freuds polare som utvecklade PR. Jag tror den första PR-kampanjen han hade var Torches of Freedom. Och det var att kvinnor skulle börja röka.
Mm-hmm.
Och då passade man på.
För en god sak då.
Ja, då passade man på då när det var Women's Liberation March i New York. Och betalade skådespelerskor som gick omkring med cigg och rökte. För det var liksom ansågs fult för sig att röka då. Liksom. Så man utnyttjade ju en god sak.
Det är som influencers idag, kan man
exakt,
säga. Som visar
exakt,
upp saker som de får betalt för att visa upp för sina followers som är 11 år. Och
det
sitter.
Går ut på att skapa känslor. Så när du känner så här: jag blir arg och jag blir glad. Jag blir arg och det är roligt allting så här. Det är någon som leker med dig. Det är liksom en gigantisk katt som leker med dig som.
Men
gör
verkligen SVT det? Så tycker inte de bara att det här är underbart att de äntligen fått in YouTube-generationen på SVT och nu är det de som styr och ställer igen?
Alltså SVT borde ju vara emot sån här form av påverkan.
Såklart.
Av människor som liksom så här,
går alltså, åt hela public service-tanken.
Exakt, det liksom går mot hela deras, så att de har släppt. Alltså det första jag såg när jag kollade på Melodifestivalen det var det första jag såg, det var fet Coca-Cola-reklam. Det var fet Coca-Cola-märke var det första jag såg
på Melodifestivalen.
Du känns inte som att du gillar inte Coca-Cola.
Nej, men alltså om vi ska snacka, det är samma sak där. Alltså om vi ska snacka om ytan, ja, jag gillar Coca-Cola. Jag älskar Coca-Cola.
Okay.
Det är
supergott,
exakt. Och det är så vårt samhälle tänker hela tiden idag. Coca-Cola är jättegott.
Ja. Yeah.
Ja, det är ett jättebra band.
Ja, nu låter det som mig.
Ja, nej, men förstår du? Ja. Jag är inte intresserad av om en person tycker det här är bra.
Uh-huh.
Hur gjorde ni eran skiva? Hur görs eran turné? Hur promotas eran produkt? På vilket sätt jobbar ni? Alltså det är produktionskedjan som du ska recensera, inte ytan. Om det hade funnits riktig kulturjournalistik, om Horace Engdahl hade varit en verklig människa, alltså förstår du, då hade han inte kritiserat en om boken är bra eller dålig. För det är typ som att han skulle sitta och dricka Coca-Cola och Pepsi. Ja, men den här var jättegod. Ja, den här var inte lika god. Det är precis så att Svenska Akademin är. Om han på riktigt skulle visa processen som författarna får gå igenom när de ska skapa en bok, då skulle ju den här sexskandalen bli uppdaterad eller uppdagad på en sekund. För att liksom, det är det går ut på. Alltså förlagsindustrin, hur ser den ut? Hur ser produktionskedjan bakom förlagen ut? De utnyttjar människor och människors historier och människors känslor för att tjäna pengar. Om de visar det, istället för att säga om Coca-Cola är gott eller inte, då kommer det bli en bättre värld.
Okej.
Fortsätt.
Hennes resa där bara blev jag lite nyfiken på. Du visade på Nanin och nu är det årets profil.
Ja.
Det här är en känd resa hon har gjort.
Det här är då, då kan vi prata om produktionskedjan. Det här, min kritik mot vissa av de här människorna är att jag tror att det finns ingen produktionskedja. Jag tror att det är människor som slumpmässigt har hamnat på rätt plats på rätt tillfälle och uppmärksammas nu som att de är någon geni, och att alla runt omkring, alla lite äldre människor, måste titta på de här människorna. För det fanns en sån sociala mediebyrå i Stockholm som jag kände folk som jobbar på. Det var då människor i vår ålder, och sen hade de typ en källarlokal där det bara satt 20 stycken 18-åringar som skulle bara tala om vad kidsen ville ha. Alltså de var såna, de hade någon slags örat mot underjorden. Tänk, en sån fritzelkällare där bara satt såna influencers i och bara kom
samma
igen
ålder
kids,
ungefär
med. Och då tog man dem på sånt allvar. Jag fick en, det var någon som gjorde en sån Instagram-analys av mitt konto för några månader sedan. Inte jag betalade inte för det här, men mitt management. Och så sa, kom det tillbaka, och då var det en sån sociala medieexpert som bara:
gjorde du ett bra jobb?
Det här är produktionskedja, det här är intressant information. Management, analys av
Instagram-konto till sociala medienätverk.
Men min poäng här då, vilket allvar vi tar de här människorna på idag. Jag fick tillbaka en analys där det stod i stort sett att, kom ihåg, men så här, det viktigaste på Instagram, det är det visuella. Det var det här som fakturan, alltså det var 20 000 kanske, 25 000. Det jag menar är att vi tar det här på ett väldigt allvar, och jag tror inte att det finns så mycket intressant i en produktionskedja kring mycket av de här sociala medier. Det fanns intressanta, nu när jag såg hela galan, fanns intressanta aspekter eller bra budskap, om man ska säga. Det fanns
någon. Men får jag bara fråga, svarade du den här sociala medieexperten som recenserade ditt konto? Det där kunde en apa ha sagt till mig.
Jag tänkte det, men jag sa det inte.
Det här är bra.
Nej. Det var en transperson som hyllades, en ung tjej som var född i fel kropp, som bodde Trelleborg och var någon slags då förebild för transpersoner. Hon fick pris. Någon tjej, Nathalie, 16 år, som mobbades i 9 år. Nu har hon miljoner följare. Hon vann årets musical i...
Dynamit som kan smälla.
Ja, det är obehagligt att de här människorna utnyttjas på det här sättet.
Om
du går in i produktionskedjan på det här, så hittar du PR-människor. Det var det jag försökte beskriva. Det du hittar är PR-företag som tjänar svin mycket pengar på det här. Och det är inte någon mobbad tjej eller någon överviktig eller någon anorektisk eller någon transperson som tjänar pengarna. För det är inte de som sitter i styrelserna, det är inte de som äger företagen, det är inte de som skickar ut dem, utan de här är liksom soldater, så här barnsoldater i något krig som de inte... Det är det jag menar med Torches of Freedom, att kvinnorna sätter upp en kampanj för de vill ha rättigheter, och så helt plötsligt så står det ett gäng gubbar där och får alla tjejer att börja röka. Exakt. Så det som händer med Women Liberation är liksom att liksom 50% av tjejerna blir rökare och dör i fruktansvärda sjukdomar liksom. Så massa barn förlorar deras liksom föräldrar.
Ja, nej, det är inte bra. Nej. Men du får inte ändå...
Men, jag håller med på den också.
Kan det inte vara bra att de ändå... Jag tänker om jag försöker hitta med lykta här i den här galan efter någon slags positiva budskap, så är det väl ändå fint att lite annorlunda människor hålls fram. Eller du menar att de då direkt när de är med i galan blir en del av ett ondsint maskineri?
Ja, exakt. Alltså, exakt. De här människorna är liksom verktyg för att skapa de här... Ja, skapa pengar till onda människor. Det är så jag ser det. Jag tycker det är obehagligt bara. Och ekonomin i det här är känslor. Det är det som är själva ekonomin i det här. Att skapa känslor. Hela tiden skapa känslor. Så pass starka känslor så att vi inte ser vad som händer runt omkring oss.
Okay. Det är liksom... Nej, man blir ju avtrubbad snabbt. Ja. Det kan man inte säga annat.
För jag håller med om, när du sitter och läser det här, så blir man ju, en del av mig blir ju så här...
Tokig.
Ja, man blir ju liksom verkligen. Så att det är ju en annan del som måste säga så här: men det är det här som är själva poängen, Gustav. Lugn nu.
Vänta, vi ska höra vad Alexander...
Namaste.
Vi ska höra vad Alexander Karim säger om det.
Ja.
Du försöker hela tiden dra tillbaka oss in i känslan av att...
Jag försöker bygga ett segment här som du drar mig ur, Gustav. Årets podd...
Det säger en del av PR-maskinen.
Ja, förlåt.
Årets podcast delades ut. Det var det precis jag skulle dela ut.
Var vi nominerade?
Vi var inte det. Jag skulle ju delat ut det. Det blev inte jag. Vi kan bara höra vem som vann då.
Ja.
Ja.
Oh my god! Alice och Bianca!
Han var glad. Han kändes...
Ja.
Oh my god! Ja. Vad högt det var. Gud, jag har scenskräck. Wow. Alltså, hur fett är inte det här? Vi började podda i oktober och nu bara...
Ja, oktober och nu bara förstår du, oktober, det är inte länge sedan.
Nej.
Vi har hållit på längre än så, Bianca Ingrosso, så det är kul. Men då tänker jag att jag har ett öra mot allting som kan göra mig bättre. Alltså, mina sinnen är öppna.
Bra.
Jag kan, eller hur? För jag tänker att
så inte du bara säger nej, men det där tror inte jag
nej,
på.
Nej, exakt, jag vill vara mer som Gustav, mer tänka vi ska alla gå upp i någon slags gemensam kultur kanske.
Verkligen.
Ja, och då lyssnar jag på senaste avsnittet, ska vi bara höra om vi kanske kan plocka upp någonting här från och ta med till nästa kommande avsnitt och så
vidare. Skitbra.
Ja. Ja, men och sen dagen efter det så hade jag mitt lanseringsfest för min.
Då vaknade jag bakis, vill jag bara med.
Jag med.
Jag var inte fräsch. Det var, jag hade ju helt förträngt att det var fredag den
Nej,
dagen.
Torsdag. Blev det.
Det oj, då har jag alltså skolkat från jobbet i 2 dagar denna vecka. Åh, herregud. För att jag blev jätteirriterad på alla mejl som trillade in och bara, men det är helg, låt mig vara. Och det var absolut inte helg. Men var det, vilken dag var det Victoria kom? Det var fredag.
Nej, det var på torsdagen. Nej, det var på fredagen. Ja. På fredagen. Men i alla fall.
Så, torsdag först då. Exakt.
Ja, kanske finns någonting här med
Sveriges bästa podd. Ja, men det är också, men jag vill inte sitta här. Jag vill inte sitta som någon Horace Engdahl och döma.
Nej, nej, men alltså det roliga med YouTube, som jag har förstått med YouTubers, det är att du måste följa dem i flödet, och det är inte en sekund eller 2 sekunder eller en minut
hela tiden.
Nej, så att en förälder kommer in, vad tittar ni på? Du vet, den grejen. Mm. Och så ser man liksom hur så här, 2 tonåringar kollar upp, och så kollar de på några gamers som kollar på någon YouTube, som kollar på någon Fortnite, best of indie, så här. Då är det väldigt lätt att döma dem liksom, så här, vad är det för skit liksom. Mm. Men om du går in i det och följer Bianca och dem i...
Nej, men nu har du gjort det, du har doppat dina tår ordentligt. Nej. Nej. Jag tycker inte det.
Om du ska
följt en hel gala.
Ja, precis.
Fast att... med kanske då med Messias glasögon.
Det är sant, det är sant. Ja. Du, det är sant,
det finns starkt.
Det är faktiskt, och du måste liksom bli vän med dem. Du måste bli kompis med dem.
Det är det här som gör så ont, för jag vill för du kan bli inte ovän med dem.
Du är inte vän med någon ändå.
Du kan inte vara fiende, du kan inte vara fiende med dem.
Det är det jag vill. Vad jag vill.
Ja, men du gav dem en chans och lyssnade på podden.
Ja, det gjorde jag.
Ja, du måste öppna ditt hjärta.
Ja, jag vill stänga mitt hjärta.
Mjukt. Stäng.
Ja. Och banka igen det.
Messias Europa bygger inga murar, men
tydligen... Jag bygger murar mot YouTubers. Ja. Upp med dem.
Men det här är också en session. Också. Vi sitter så fint nu. Som, men du har
alltså
två psykologer har du på dig. De sitter och attackerar dig i en härlig triang. Lugn. Andas.
Allt ska bli bra.
Mjukt. Öppna ditt hjärta.
Men jag tycker
men om du följer dem, om du blir kompis med dem, för det som jag har upplevt med podcast, det är att om efter ett tag liksom, då händer någonting, när man liksom börjar typ lära känna en människa.
Så är det.
Och då öppnas de här mänskliga underbara egenskaperna som de som inte är med i världen kanske inte har lika bra.
Nej, du har en poäng, absolut.
Och då blir man liksom kompis med dem, och då öppnas podcasten. Det är då för första gången, så för mig var det första gången som jag fattade det här, var PewDiePie. För att när jag började följa honom och kolla på honom och bara haja honom, typ hans jargong och vad det är han säger och när han säger det och hur han säger det, och han skämtar alltid om grejer som hände förra veckan, förra gången, så det går liksom att komma in i det. Och det är inte supercoola jättenobelpristagande klassiker som de producerar.
Nej.
Det är lika inom musiken, så finns det någonting som inom hiphop kallas för mixtape-kultur, där man bara kör mixtape, och kanske Lil Wayne gör 500 låtar på ett år. Och indie-popbanden, de liksom sitter inne i deras slott och sen kommer de ut 5 år senare och så har de gjort 10 magiska legendariska klassiker som alla får svin mycket priser. Och på den tiden har Lil Wayne gjort 1000 låtar. Så det är flöde kontra den här formen av man ska bygga någon form av pyramid varenda gång du ska, alltså jag är
pyramidkillen. Vad det fick jag välja där?
Alltså, vem blev du där? Lil Wayne?
Nej.
Eller faraon?
Problemet med pyramidkillen, problemet med pyramidkillen, det är att helt plötsligt så står man och gör narr av någon stackars mobbad transperson.
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, men alltså jag bara säger att faran med den, det är att den är pyramiden är liksom formad hierarkiskt på ett sätt så att man liksom är dum mot vad ska man säga, arbetarna i fabriken eller vad man ska säga. Alltså det kan vara problemet med den, medan den här liksom flödet då liksom har en inte lika stor fokus på ytan då. Den producerar inga mästerverk.
Nej.
Men produktionskedjan är schysst och snäll liksom.
Ja, det där är två olika världar.
Jag vet att det är två olika världar. Och jag är med dig. Jag är med dig för att jag har också läst tidningar hela mitt liv. Och jag har blivit liksom indoktrinerad i den här pyramidkulturen. Där det ska vara liksom... Ja, men, alltså, tänk på hur typ Knausgård skriver en bok. Han låser in sig i ett rum.
Yeah.
Där han betalar liksom en månadskostnad. Han betalar alltså typ tusentals kronor i månaden för att få sitta i ett rum. Och skriva tusentals sidor om...
sig själv.
Om sig själv, exakt. Så det är den kulturen går ut på sen. Och sen får han alla priser i hela världen och är gudomlig på alla möjliga sätt.
Perfekt.
Ja. Han, den här, den, det där, för mig är det ett
skriv upp mig.
Ja, nej, men för
sign
dig,
me up
jag
on that
håller
side.
Med, ja, men för Coca-Cola är gott. Ja, och Knausgård är bra, det är inte det jag säger.
Det finns andra läskdrycker också.
Exakt, men jag bara säger det, att det är gott. Det är gott.
Ja, det är sött och bubblar.
Ja, supersmaskigt. Ja, man blir inte sommardag. En Knausgård, en kall sommardag.
Dricka Knausgård.
Men kolla, fråga hans familj, fråga hans barn, fråga hans fru, fråga hans dön.
Han är skild nu.
Ja, men produktionskedjan, jag menar produktionskedjan, alltså på riktigt, alltså, hur ser den ut? Hur funkar världen på riktigt?
Men inte den produktionskedjan, Knausgård, mer intressant än bloggerskan som drar ut en kafé.
Det roliga är att den här bloggerskan är liksom en mycket godare och liksom, vet du, vad ska man säga, kristen, Jesus-lik, liksom snäll.
Men ger du Bianca Ingrosso väldigt mycket cred.
Ja, men
2018 års Jesus-gestalt.
Nej, men det på det sättet hon jobbar på är liksom ett öppenhjärtligt system i alla fall. Och den här bygger på makt, strukturer, liksom, och den här leder till våldtäkter.
Nej, vänta riktigt. Nu. Jag sa bara att jag tyckte om det han skrev.
Det du håller på med Messiah.
Nej, det står jag inte bakom.
Hashtag MeToo på Messiah där, va?
Ja, och liksom vad ja.
Nej, jag fattar vad du menar.
Jag tycker att den här knausgårdkulturen, jag ser den som ett födelsemärke som ser lite läskigt ut. Alltså jag skulle gå till läkaren och kolla på det där födelsemärket, ja. Och eventuellt kanske den här läkaren
lasera
säger
bort.
Ja, faktiskt.
Ja, det är möjligt att min sån terapeut gör. Det är det jag gör nu, så ja, det är intressant. Ja.
Och det är ju ont.
Och få ta bort dem?
Ja.
Ja, det kan du mycket väl
göra. Ja, det kan bli där också i dig. Men
ja, känsligt.
Ja, vi får se vad vi landar i. Någonting som de återkom till i alla fall, för hela det här var första gången som den sändes i SVT-galan.
Just det.
Och många som var på scen återkom till gång på gång var att nu får ni i Sverige äntligen se internet. Alltså nu förstår ni
hur stort det är.
Ja, men ni kan bara, här är några, det var 10 gånger.
Ja, det här är värsta jag vet.
Men icke att förglömma nu är att vi har en helt ny publik med oss, nämligen TV-tittarna. Välkomna. Och till alla där ute, det här är internet, välkomna.
Ja, så jubel och applåder. Alltså att det nu, för alla ni i stugorna där ute i Sverige, nu har ni internet. Det här finns i många kulturyttringar nu, man ser i USA och så vidare, att branscherna säger så här, ja, det här är en ny typ av fans, det här är ju internetfans. Alltså som att det är 1998. Ja, alla har väl internet. Det är en konstig särskiljning, att de här fotbollsfansen, de är såna internet, de kollar på fotboll på internet. Det är en annan typ av fotbollsfans. Ja, men det här är ju då någonting som lever väldigt tydligt här, för att nu ska då Märta i Bergshamra få se vad som händer med internet. Men det finns ju annat på internet än den här skiten.
Ja, det
också. Jag menar, det är inte som att internet har använts till massa saker, fantastiska utvecklingar för mänskligheten. Det är ju inte bara att Bianca Ingrosso.
Nej, det är faktiskt, och där har du också någonting, för att YouTube handlar ju inte om de här feta PewDiePie och liksom Ninja och Bianca Ingrosso. Det handlar ju inte om dem, utan det handlar om de här miljarderna klippen som ligger där. Det är det här myllret som är YouTubes charm, och från början så var det ju de här, alltså de 300 visningar, 1000 visningar, alltså sådana, det är ju det som gjorde YouTube, och det är det som jag blir så förbannad på hela tiden, för att alltså all den här pyramid hyperkapitalistiska knausgårdkulturen, den bygger ju på folkkultur. Alltså det, själva grunden är ju folkkultur. Alltså det första sättet du lär dig spela, det är ju att någon sitter bredvid dig.
Någon storebrorsa som kunde.
Exakt, liksom, det är riktig folkkultur. Och det är samma med YouTube. Det bygger på såna här små ungar som lägger upp videos och gör klipper det själva. Och det är liksom skevt och det är konstigt. Och det blir superskärmigt och så brrrr, så är det en produkt. Och det problemet är att hela tiden, att fan ska jag, SVT där, ska de göra det till produkt? Det är ju... Alltså det är så vidrigt. Varför är inte SVT bara YouTube? Varför är inte SVT
för alla?
Exakt, en SVT ska vara där alla kan lägga upp videos. Det ska inte vara att vi bestämmer vilka videos som är bra nog.
Det som jag sitter och tänker på när jag ser den här galan också är att det är lite som att man skulle ta en kamera, gå in på Kiviks marknad på 70-talet i de här olika tälten och säga så här: kolla här, här är vår tids mest begåvade. Här är det här tältet, filma det här nu. Här knullas det. Mm. Riktigt par som knullar på scen.
Här är skäggiga damen.
Ja, här är skäggiga damen. Här är någon som föder på scen. Ta, hon är en jävla begåvning. Man ser vaginan. Ge henne ett årets profilpris. Det är det här som jag tycker är intressant. Och då kan man ju, absolut, man kan prata om att det är kul med folk som lägger ut grejer och så vidare. Och det är det. Men det blir ju, jag, elitisten i mig tänker ju så här: Okej, de tilltalar barn, men det måste också finnas barn som sitter och tittar på det här och tänker så här: vad är det för skit? Ge mig någonting som är intellektuellt stimulerande. Ge mig någonting som är genomarbetat, som är professionellt framtaget av någon som har någon slags begåvning och en vision. Som min dotter till exempel, när hon kom förbi och så, jag satt och tittade på Guldtuben då för att göra det här jobbet som jag försökte ta mig igenom, trots att Gustav stannade mig hela tiden, så jag har ändå tagit mig igenom spaningen. Och min dotter satt och sa: vad tittar du på? Så här, Guldtuben, satt hon ner en minut och sen så, hon är 10 år, så sa hon så här: men pappa, stäng av den här skiten nu och titta på honom. Jag vill titta på Babel, sa hon. Och det hade jag tänkt ha som utgång på det här sjoket och lite skratt från dig, och så hade vi varit på vignetten. Om det sen inte visar sig att kameran pannar över Guldtuben-publiken och så sitter hon där, Babels programledare Jessica Gedin, längst fram. Jag blir tokig. Jag blir vansinnig.
Jag sa ju det.
Apropå att göra någonting med passion och någonting som man brinner för i grunden. Och det här är nästan helt sjukt, för det här kopplar med allt vi har pratat om. Det är tre killar som fastnade för filmen Karate Kid som kom 1984.
Ja.
84 kom Karate Kid, om den här unga killen som flyttar till Kalifornien. Han blir mobbad. Han börjar gå och träna karate för den här Mr. Miyagi, den här liksom mannen som sitter vid sitt bonsai-trä och liksom, han lär sig karate via att vaxa bilar och måla staket. Och så finns det den här onda gruppen, den här Cobra Kai karateklubben, där man har sina ledord är: slå först, slå hårt, ingen nåd.
Yes.
Det är Cobra Kais liksom filosofi.
Jag har aldrig sett den.
Det här är min barndom. Alltså.
Är det sant?
Har du inte sett Karate Kid?
Alltså, det här är mitt liv.
Daniel LaRusso spelas av Ralph Macchio. Ung. Han blir då kär i en tjej som har en pojkvän som är den tuffa killen på den hårda karateklubben Cobra Kai. Nu såg jag blev så glad. Jag blev som, du vet när man var liten och låg och väntade på julafton eller sommarlovet. Alltså när man i vuxen ålder är svårt att bli engagerad för någonting på samma sätt.
Ja.
Men när jag såg den här trailern på just YouTube av alla ställen igår, så fick jag rysningar. Kolla här.
Vad är det?
Han gör drana.
En uppföljare. Åh gud.
Det är Johnny på golvet, han som blir nedslagen av Daniel.
Jaha.
Who is it?
Daniel LaRusso here for LaRusso. Det är en uppföljare till Karate Kid.
Ja, 34 år senare.
Med samma skådespelare.
Men gud. Men ska den bara ligga på YouTube?
Ja.
Jaha. Då kan jag tyvärr inte se.
Så hela idén är då att den här mobbaren Johnny som får stryk av huvudrollsinnehavaren Daniel i slutscenen på Karate Kid, han har ju då, det har ju gått ut för honom, så 34 år senare så är han liksom en diversarbetare, alkoholiserad, frånskild, som nu inte har någon framtid, för han var ju liksom den tuffa, snygga, rika killen i Karate Kid för 34 år sedan.
Yeah.
Nu är han ingenting, medan Daniel LaRusso, som var den här mobbade stackaren som vann turneringen, han har ju gått skitbra för, han har startat en sån här lyxbilsmärke och liksom lever ett så här jetset liv, bor med en skitsnygg fru, snygga barn, dyra bilar. Nu kommer Karate Kid 34 år senare som en helt ny serie av tre killar som var passionerade Karate Kids fans.
Okay.
När filmen gick på 80-talet.
Ja, det är coolt.
Är väl något.
Ja, jag sa till jag lärde mig den där sparken, tranan, va.
Ja,
när man står på ett ben så står man och så liksom mediterar man nästan, och sen när man har fått så mycket kraft så att man kan i princip sparka sönder en vägg, då bara hoppar man upp och så gör man en kick liksom, en hoppkick. Och så lärde jag mig den typ, och sen så skulle jag visa mamma, jag var så stolt, så då ställde jag upp min lillebror, han var 5 år då och jag var 10, och sen så sprang jag ner: mamma kom, du måste få se. Mamma bara: vad är det? Kolla. Och så ställde jag mig, så skulle jag sparka då en centimeter ifrån hans ansikte bara. Men jag kickade honom i ansiktet. Så mamma var helt galen.
Så du kolla.
Boom! Ja, så sparkade jag min lillebror i ansiktet. Och mamma var helt galen. Så fick inte jag se den filmen efter det.
Hon trodde att det var, du hade blivit så här,
liksom, videovåldsskadad.
Ja, men det, där hade hon ju en ganska bra case faktiskt.
Hon hade lite på fötterna.
Kolla på den här sparken som jag har lärt mig från den här filmen, mamma. Kolla här, jag ska sparka min lillebror i ansiktet.
Och du
ja, det,
gjort.
Ja, det låter som att du borde dras runt i olika skolor som ett dåligt exempel på vad som händer med videovåld.
Men det var lite som när filmen Stockholmsnatt kom till skolorna och det har aldrig sparkat så mycket i skolor som dagen efter Stockholmsnatt visade, som var en antivåldsfilm av Staffan Hildebrandt. Paolo Roberto huvudrollen.
Just det var en antivåldsfilm.
Ja, ja, så alla åkte, aldrig, det sparkade så mycket skåp dagen efter. Alla köpte Kina dojer. Ja. Och började kicka.
Men den ska ligga på YouTube. Men då antar jag att den är lite mer välproducerad än mycket av annat skit.
Det kan man ju lugnt säga. Här är ju välproducerat, men den är på YouTube. Och det är liksom tre killar som liksom har fått tag i de här skådisarna.
Ja, men nu blir det Coca-Cola av YouTube också, hör du det?
Ja, men det vad ska man göra saker i framtiden?
Nej, men alltså på riktigt, jag väntar på YouTube Red hur länge som helst. Liksom. Vad händer med YouTube,
YouTube
Red?
Det är YouTube Red.
Ja, för YouTube Red är ju reklamfri YouTube. Man kan betala och se det. För att liksom, själva idén med YouTube är ju underbar. Det enda problemet är att mina barn sitter och kollar på liksom, timvis med reklam.
Ja, men det är ju inte här. Utan här första två avsnitten är gratis. Sen kostar det 20 kronor per avsnitt.
Alltså, jag skulle betala hur mycket som helst för liksom, själva idén med YouTube. Alltså, det är därför jag tycker att det ska vara SVT. För jag tycker liksom, att det är en skatt som jag gärna betalar liksom. Att vi har ett media där vi kan lägga upp och dela musik och filmer med varandra. Liksom. Jag tycker det är ett underbart system. Så jag betalar gärna för att liksom, men just det här fula systemet med att ett litet barn ska sitta och kolla på så här leksaksreklam. Liksom, jag trodde det var förbjudet.
Ja, det ska ju vara det i Sverige.
Ja, men det är ju liksom, det har de ju kommit runt.
Ja, visst.
Och serien heter Cobra Kai, YouTube Red.
Ja. Cool.
Reklamfritt.
Men nu, du har alltså bott i Stockholm nu i massa år.
Yes, jag har bott i Stockholm sedan 2003, så 2016.
Och om jag förstår rätt nu så ska du lämna?
Om en vecka.
Jösses.
Så jag är lite blödig faktiskt.
Ja, du känner separationsångest.
Ja, och jag liksom tycker väldigt mycket om Stockholm. Ja. Ja, och börjar känna mer och mer liksom att men det känns vemodigt. Här. Men jag kommer ju se Stockholm som en turist. Jag kommer bara upp på Drottninggatan Grönan.
Det är enda stråken du tar. Ja.
Du blir sån kille, man undrar så här, vilka jävla idioter som går på Drottninggatan. Och så, är det du då?
Det är du och några finnar från Finlandsfärjan som har gått genom Gamla stan.
Ja, och bombvästar.
Ja, det är också. Det finns en skön blandning.
Ja, verkligen. Men var ska du flytta då? Tillbaka till Dalarna?
Jag ska flytta till Borlänge.
Ja.
Exakt.
Back to the roots.
Ja, tillbaka till familjen.
Gustav, vad kan man höra dig framöver? Spelar du in musik nu?
Nej, men jag sjunger med gubbarna liksom i byn.
Men är det något som släpps eller måste man stå i byn för att höra det?
Jaha, men jag sjunger ju mycket med andra artister också. Ja. Jag ska släppa en barnvisa med min bror och hans kompis i State of Sound. Ska släppa en barnvisa som heter Sommarvind.
Okay.
Ute blåser sommarvind. Släpps 1 juni faktiskt.
Var släpps? Var kan man hitta det?
På internet antar jag.
Ja. Man googlar på sommarvind.
Vi googlar sommarvind.
Ja, sommarvind, exakt. Och, för du har internet va? Det är inte bara Babel och Guldtummen som du har att välja mellan. Jag tänkte på det, din dotter bara, kan vi inte kolla på något annat då? Babel.
Men då söker vi på dig på internet. Kul att du är här, Gustav. Fint att äntligen få en kropp på personen som jag har följt i många år.
Ja, detsamma på er alltså.
Ja. Ja,
om det nu har hänt den här samtalet, för det kan ju vara lite så att du vaknar upp imorgon och
det var bara tinnitus.
Ja, exakt. Att det var bara en dröm om just de här känslorna det har inför de här.
Så att inte nojer i huvudet, han går i terapi nu, han behöver liksom ordning och reda.
Ja, verkligen. Det kanske inte går upp till terapin nu.
Du har löst upp den knut som har funnits i mig så länge. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas ni har haft en bra lyssning, ni som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ja, just det. Min föreställning, Den missförstådda profeten, finns ute på alla ljudbokstjänster nu. Om man vill gå in på det på Storytel och Nextory och Bokus och Adlibris och sånt där. Sök på mitt namn så dyker den upp. Ha en trevlig helg.
Verkligen.
Njuta värmen. Det ska bli 38 grader tror jag imorgon. Yes.
Herregud. Och glad sommar till er alla också. Ja. Det måste jag säga verkligen. Ja. Och jag kommer komma och hälsa på. Vi hann inte prata så mycket om Stockholm, men jag ska ju flytta ifrån. Ja. Jag är lite gråtfärdig om
jag förstår.
Du är välkommen tillbaka. Men anytime.
Grönan och Drottninggatan.
Alltid.
Vet du vad? Vi sätter på, vi kan gå ut till min favoritlåt där du sjunger You Can't Steal My Love, akustiska versionen. Den tycker jag är fin.
Oh my god.
Gillar du inte den?
Nej.
Varför inte?
Jo, jag älskar den.
Ja, men då
så. Ja, men jag är inte knasgård. Alltså. Jag älskar mig inte själv så mycket så att jag sätter mig i ett rum.
Och okay. lyssnar på dig själv.
Och skriver 5000 sidor om mig själv.
Nej, fast det har jag försökt i många år, men det är ingen som vill ha boken tyvärr. Nu sätter vi på låt. Jag tycker om den.
Ja, den är grym.
Fint.
Hej.
Hej.
Honey, I love you like the summer fall and the winter crawl. You're above and beyond me. Honey, I love you like the summer fall